Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. I början av 1980-talet ryckte jag in som skyttesoldat vid I-12 i Eksjö för att försvara Sverige mot ryssen. Det sades inte rakt ut, men alla visste att det var så. Sovjetunionen och Warszawapakten var fienden. USA och NATO våra vänner. Det var en inofficiell sanning. Nästan samtidigt som jag gjorde militärtjänst gick den sovjetiska ubåten U-137 på grund i Karlskrona skärgård. Och kompisar som gjorde sin militärtjänst vid Östersjökusten sade sig ha sett män i dykarutrustning, förmodade sovjetiska elitsoldater, på öar i den svenska skärgården. Det var en tid av kollektiv rädsla. Det kalla kriget var hetare än någonsin. Sedan min tid som skyttesoldat i Eksjö har det hela tiden kommit nya rapporter om ubåtar i svenska vatten. Och många har pekat österut. Därifrån kommer inkräktarna. Men vad är egentligen sant om alla påstådda kränkningar av svensk territorium? Svaret på den frågan försöker författaren och den prisbelönade journalisten Mattias Göransson reda ut i sin nya bok Björnen kommer. Välkommen till Utkik och böcker, Mattias.
Tack så hemskt mycket.
Bör vi vara rädda för ryssen?
Jag skulle vilja vända lite på det och säga att det man kan konstatera är att vi har varit rädda för ryssen. Och att vi konsekvent har blivit rädda för ryssen när de gör någonting någon annanstans. Efter andra världskriget förstås, när de har invaderat halva Europa, då var vi väldigt rädda för ryssen. Sen så var det lite lugnare ett tag när vi närmade oss 80-talet. Men precis 79 då invaderade de Afghanistan. Sen började de hota Polen som var på väg att bli ett problem för Warszawapakten. Polen, det kom en polsk påve. Så polackerna kom ihåg att de var katoliker igen och började tänka på andra saker än kommunism. Så startade de den här fackföreningen Solidaritet. Och då Rysslands svar var att hota Polen. Man hade en massa marinövningar i Östersjön och samlade trupper runt Polen. Så att då blev även vi väldigt, väldigt rädda runt 1980. Mm. Och sen har vi då nu det senaste börjar ju då 2014 när de annekterar Krim och stöttar de här separatisterna i Ukraina. Så sen 14 har vi också varit väldigt, väldigt rädda. Mm.
Du, för att förstå vad som händer idag så måste vi gå tillbaka till det kalla krigets dagar. Du har ju varit inne lite på det här nu med vad som hände i Polen till exempel sen, och Jaruzelski tog över och införde undantagstillstånd 13 december 1981 tror jag det var. Men den här rädslan för ryssen, vad byggde den på rent, vad ska man säga, med svenska mått mätt? Vad trodde vi skulle kunna hända med Sverige?
Ja, med svenska mått mätt så har det ju funnits den här idén om att de vill invadera oss, ta över landet helt enkelt och göra oss till en lydrepublik. Och så finns det någon slags mer eller mindre rationell grundidé då. Att de skulle intressera av Sverige i sig är ju vissa som har trott att de skulle vilja ha oss. Så är det, Och det är en relativt irrationell idé. De har inte så mycket att tjäna på det. Men det finns en hyfsat rationell idé som är då, som var en följd av det kalla kriget och som löd att för att komma ut på Atlanten med sina styrkor som fanns i Östersjön så var Sovjet tvungna att behärska Öresund.
Ja.
Östersjöinloppet kallar man det för. Och då var man tvungen att plocka delar av Sverige. Man fick ta Skåne och Blekinge och vissa delar av Sverige helt enkelt. Och där någonstans, däremellan, så att de som var minst rädda för Sovjet sa okej, blir det krig så tar de delar av Sydsverige. Och de som var mest rädda sa de vill ta oss oavsett vilket.
Mm. Men jag vet inte hur stark den sovjetiska militären faktiskt var vid den tiden. Men som du ser det, hade Sovjet haft en chans att ockupera ett helt land så stort som Sverige? Som då hade 8 miljoner invånare?
Det vet inte jag. Jag är ingen militärbedömare. Men det man kan säga är att det fanns folk som ifrågasatte det och det fanns folk som trodde på det. Men det jag framförallt har tittat på det är var den här fruktan, alltså fruktan fanns ju oavsett om den var rationell eller inte menar jag, så resulterade den i olika vågor av kollektiva vanföreställningar. Vi blev så rädda att vi såg hot som inte fanns. Så jag menar även om grundhotet fanns så materialiserade det sig i olika man kallar för epidemiska moralpaniker eller masspsykoser eller kollektiv vanföreställning då, som i sig var helt felaktiga.
Kan du nämna exempel på det?
Ja, den första var efter andra världskriget 1946. Det kallades för spökraketerna. Och det var, då hade Sovjetunionen bland annat tagit nassarnas gamla raketbas där de skickade, de hette V2-bomber, V-delningsbomber. Det var världens första missiler som flög utan piloter. Alltså raketer helt enkelt, med bomber på. Och de hade hamnat i Sovjet och det skrevs ganska spekulativa tidningsartiklar i Sverige om vad ska Stalin göra med sina raketer. Och man tänkte att Stalin skulle skicka raketerna på oss. Det man inte visste var att jänkarna hade tagit alla raketer. Stalin hade inga raketer. Men det visste inte vi så att vi var jätterädda. Och så kommer det då olyckligtvis ett kometregn den våren och sommaren 46. Och då börjar svenska tolka de här stjärnfallen och stenarna som syns på himlen som V2-bomber.
Det blir skickade från Sovjetunionen då?
Skickade från Sovjetunionen.
Mot Sverige?
Eller? Mot Sverige, ja. Man hade idén att på någon märklig anledning så skulle då Sovjet använda Sverige som skjutbana. Att man testade sina raketer genom att skicka dem över Sverige eller på Sverige. Och 997 incidenter noterade militärerna och det skrevs tusentals artiklar. Det var alltså största nyhetshändelsen sen kriget. Och det kom journalister från hela världen till Stockholm. Det var amerikaner, fransmän, britter och skrev om den här spökraketepidemin då. Under 3 månader pågick det och det var innan man till slut slutade se raketer och
så det slog ju aldrig ner någonting i Sverige då?
Ja, alltså grejen är att väldigt många saker som hände uppfattades som raketnedslag. Det var till exempel en lada brann upp på ett ställe och då trodde man att det var resultatet av att en raket hade slagit ner. Och det blev löpsedlar och folk skrev jättemycket om den här ladan. Och så får ju polisen utreda det hela och det tar ju ett tag. Så folk tror på detta och så glömmer de av det och när polisutredningen väl är klar, det tar ju ett tag och då så upptäcker de då att det var ett elfel i det fallet, det var kortslutning i 2 kablar. Och när de väl presenterar det då har ju alla glömt det och då går man vidare till nästa raketnedslag. Så det är det här, när masshysterier får fart så hinner aldrig dementierna med, utan dementierna kräver ju en seriositet som liksom inte är möjlig i farten.
Men det låter som att det kalla kriget verkligen är liksom den här grogrunden ifrån vi får det här. Det har säkert funnits skräck för ryssen innan, men precis som det kalla kriget, vi står på västsidan och ryssen är på andra sidan.
Ja, det första jag har skrivit om är ju den här spökraketepidemin. Sen kommer på 50-talet en idé om att ryssarna har skickat industrisabotörer. Det börjar sent 40-tal egentligen, men det lever vidare under 50-talet. Man vana för mullvadar. Mm. Och de ska vara spioner och industrisabotörer. Sen då när det vi pratar om med Polen inträffar, mm. då får det andra följder, och det är att Polen är fattigt och det finns ett missnöje i Polen som gör att polska regimen ger ungdomar fri rätt att resa utomlands. Mm. Det är ganska ovanligt i östblocket på den tiden. Och det var ett sätt att bli av med missnöjda ungdomar som kunde vålla problem annars och tåga mm. och demonstrera och sådär. Och det kommer massa polacker till Sverige från 79 och framåt. Och då uppstår nästa stora hysteri, och det var polska tavelförsäljare. Mm. Fanns det en idé om att de var spioner då. De spionerade för Warszawapakten och var en förtrupp för det sovjetiska angreppet. Mm. Och det pågick en bra bit in på 80-talet, den här idén. Och väldigt många gamla militärer tror på det fortfarande. Träffar du en militär som är över, säg, 55 och frågar om en polska tavelförsäljningen, och då kommer han vara fullständigt religiöst övertygad om att de var spioner, och mm. de har säkert ringt på hans dörr, kommer han minnas. Sen kom det också en idé om att sovjetiska lastbilschaufförer själva verket var spioner. Mm. Och så fort en lastbilschaufför kom nära en militärövning eller tog rast och det fanns ett regemente i samma län mer eller mindre, så trodde man att han var spion. Och så kom då ubåtarna också under 80-talet.
Mm. Jag tänkte vi skulle gå in på det lite. Ja, efter U-137s grundstötning i Karlskrona skärgård den 27 oktober 1981 så fanns det ju en viss paranoia i Sverige. Men var inte det väldigt naturligt när man ser den ryska, alltså fanan ovanpå ubåten, och fan, nu står ju ryssen här. Det är ju, hur kan man bli tagen med brallorna nere och köra in på ett, som jag förstod, ett militärt skyddsområde i Karlskrona skärgård?
Precis, det var inte onaturligt alls. Det var ju naturligt att vara rädd för Sovjet, och precis som det var naturligt att vara rädd för Stalin efter andra världskriget. Mm. Och när man såg spökraketer. Men alltid när man har en hypotes så måste man ju leda den i bevis. Och det var detta jag hade med mig när jag började med den här boken. Då hade jag hållit på med Kvickfallet, Thomas Kvickfallet, jakten på den här seriemördaren då, som visade sig inte vara någon seriemördare.
Mm.
När de som är inblandade i det fallet...
Hannes Råstad, vi kan förklara lite av det.
Precis, ja. Det var en kollega till mig som från Göteborg som gjorde de här dokumentärfilmerna som avslöjade att Sveriges kändaste och mest modiska seriemördare som var dömd för 8 mord var helt oskyldig, och bevisningen var bara en hög med rappakalja.
Mm.
Han blev sjuk...
Hannes Råstam.
Hannes Råstam, han som gjorde de här avslöjandena, han blev sjuk i cancer och dog medan han höll på att färdigställa en bok om hela Kvickfallet.
Mm.
Och i och med att vi var bekanta så tog jag över projektet och slutförde hans bok. Så jag hade ägnat rätt mycket tid åt att studera den här, hur gör man dålig bevisning trovärdig.
Mm.
Jag hade studerat det här fenomenet med just hypoteser. Vad skiljer en hypotes från ett bevis? Alltså, det finns systematiska fel som de gjorde där. Och exakt så har militären och svenska journalister väldigt, väldigt ofta gjort när det gäller de här ryska hotbilderna. Då. Ta U-137 så har man då en hypotes.
Mm. Att den skulle vara i Sverige för att spionera.
Att den var i Sverige för att spionera, det är en hypotes.
Mm.
Om man frågade ryssarna själva så sa de vi har åkt fel, ett hårresande misstag. Vi trodde vi var ute på Östersjön men kompassen pajade och vi kom 180 grader fel och bara körde rakt in i en svensk fjärd. Och om man då sätter upp en annan hypotes, då måste man ju leda den i bevis. Annars har man ju ingenting, och då får man se vad har vi för konkreta tecken som talar för våran hypotes. Om man tittade på kvickutredningen så gjorde man ju så att man tog egentligen vad som kallas för indicier.
Mm.
Alltså det är inga bevis, utan det är bara någon form av tecken som talar i en viss riktning.
Mm.
Men de indicierna är ju inte värda någonting om de inte stöttas upp på allvar av ett riktigt tekniskt bevis som man pratar om i polisutredningen. Och i kvickfallet då så hade man bara ett enda tekniskt bevis. Och det var en benbit som han hade hittat i en skog. Och sen så visar sig det vara en bit masonit till exempel i det fallet. Och då faller ju allting där, inser ju vem som helst. Men problemet med militären är att när deras så kallade indicier eller bevis faller så bryr man sig liksom inte om det, utan då hoppar man bara till nästa tuva.
Men om vi nu tar 137 här, vad är det som säger att den inte, vad är de bästa argumenten för att det inte var en ubåt som var här för att spionera?
Innan jag svarar på den frågan vill jag bara säga att nu fortfarande 36 år senare har ingen någonstans hittat ett enda bevis för att de var här för att spionera. Mm. Det var 56 människor på båten och ingen av dem har sagt någonting genom alla år. Eller det har inte dykt upp ett dokument eller en dagbok eller ett foto eller ett vittnesmål. Inte någonting på 36 år överhuvudtaget som funkar som bevis för att de var här med vilja. Alltså det som talar för att ryssarna talar sanning och att de seglade fel, det är ju till att börja med en allmän vetenskaplig princip som kallas för Ockhams rakkniv. Mm. Om du ska, och det är en munk, en brittisk munk på medeltiden som uppfann det här argumentationssystemet. Det kallas, och han hette Ockham, och det kallas för rakkniv. Det är för att den principen han använder sig av när han resonerar. Men det är att om du väljer mellan två alternativ, välj det där du kan ta den rakaste vägen fram till din slutsats. Alltså det, ta det alternativ som tarvar det lägsta antalet kedjor eller länkar i sin indiciekedja. Om du har någonting som är väldigt enkelt, ta det. Det är oftast det som är det rätta. I det här fallet finns det en väldigt enkel förklaring. Ja, de seglar fel. Vad tyder på det? Gåsefjärden är väldigt grund. Den var så grund att ubåten kunde inte dyka. Den var tvungen att vara övervattensläge. Varför skulle någon med vilje spionera med en ubåt om den inte ens kan dyka? Alltså det är väldigt absurd idé till att börja med. För om de nu ändå inte brydde sig om de syntes, varför skulle de då ens åka dit med en ubåt? Då kan de väl köra dit med vad som helst egentligen. Men jag menar,
Så det här var ju en väldigt stor ubåt?
Det var en väldigt stor ubåt, precis.
Det var en stor whiskyklass, tror jag.
Den var väldigt gammal, den var väldigt bullrig. Alltså det här var Sovjets första egentliga ubåt som byggdes efter andra världskriget. Mm. Den var byggd, det var en kopia av en tysk ubåt som var den första som kunde snorkla, det vill säga... var kvar under vattenytan när den laddade batterierna. Mm. Det var ett stort helvete på 76 meter som hade en svängradie på nästan en sjömil. Så det var en högsjöubåt. Den var inte gjord för att befinna sig i skärgårdar eller fjordar eller någonting, utan den skulle ut på Atlanten eller hålla sig ute på Östersjön och patrullera helt enkelt. Mm. Den kunde inte vända in i den här fjärden heller där den gick på grund. Mm. Så att det enklaste svaret är, ja, det är som de sa.
Jag tänker på det här, om man går tillbaka till den tiden som jag låg i lumpen en kort tid i Eksjö. Stämningen var väldigt hetsk, som jag innan varit inne på. Men den vänster, politiska vänster som jag tillhörde, sa ju att alltihopa med förmodade sovjetiska ubåtar var liksom, det var bara hjärnspöken. Och idag vet vi ju ändå att östtyska säkerhetstjänsten Stasi hade medarbetare i Sverige. Att Stasi försökte påverka såväl socialdemokrater som moderater att se Östtyskland som en fredsbevarande kraft. Vi vet också att DDR ekonomiskt stödde den europeiska fredsrörelsen. Varför blev det så fruktansvärt, eller varför blev det så väldigt hetsk stämning mot det här? Det kan inte vara Sovjetunionen, det här är någonting som är bara uppblåst av militärerna. För jag menar, vänstern som sa detta, den kunde ju egentligen inte veta detta om man inte nu hade ringt det själva till SUKP och frågan.
Ja, och så blev det väl dessutom idiotförklarad då, om man hade det argumentet. Så jag tror att de viftades bort ganska, ganska lätt, den som ifrågasatte ubåtskränkningarna och tavelförsäljarna och de här lastbilsspionerna.
De blev sedda som idioter, menar du?
Ja, alltså
den här lilla högljudda vänster.
Jag har läst så otroligt mycket tidningsartiklar från den här tiden, och visst, det är klart, det fanns ju vänsterpress, men den stora mainstream medierna och radio och tv alla de stora dagstidningarna. Så de viftade ju bort den typen av ståndpunkter. Det var en väldigt bedövande konsensus ändå under de här åren att kränkningarna existerade och de var överallt helt enkelt. Och så här. Men visst, det fanns ju en vänster som protesterade och som hade en avvikande åsikt. Och det är ju så intressant just hur vi människor väljer, vilka väljer vi att tro på. Det är också ett tema i min bok, den så kallade auktoritetstron.
Mm.
Det finns en underbar forskare då som heter Solomon Asch som började forska efter andra världskriget på just propaganda och auktoritetstro. Mm. Han var judisk och hade då de här erfarenheterna från förintelsen och grubblade väldigt mycket på vad är det som får folk att få såna här konstiga idéer.
Mm. Mm.
Han gjorde väldigt tidigt experiment där han spred olika citat som sa saker om ekonomin till exempel. Och så fick halva gruppen, alla fick samma citat.
Mm.
Och så skulle de skriva sin egen analys om citatet. Halva gruppen fick en högerkälla och sa, ja, men den som sagt det här är en högermänniska. Mm. Och andra halvan fick, den som sagt det här är en vänstermänniska. Så fick de skriva vad de tyckte om citatet och det blev ju helt olika analyser och uppsatser då, beroende på inte vad den som skrev egentligen hade för kunskaper eller så, utan det var så präglat av.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Var vem de trodde hade sagt det helt enkelt.
Mm. Från vilket håll?
Från vilket håll det kom. Det var otroligt olika. Och det var exakt samma svar.
Mm.
Sen gjorde Asch då ett av världens mest genialiska experiment inom psykologin. Det var hans stora konformitetsstudie. Och då fick man titta på två kort. Först så höll han upp ett kort med ett streck på och sen så höll han upp ett annat kort med tre streck på och ett av de tre strecken var lika långt som strecket på det första kortet. Mm. Då skulle du säga, är det A, B eller C? Det var ganska stor skillnad i längd på de där tre strecken så att alla såg det direkt. Det var jätterätt att säga, ja, men det är ju streck nummer B som är lika långt. Ja visst. Sen så gjorde han så otroligt lömst att han gjorde en falsk situation där han hade 7 skådespelare och den han testade var nummer 8. Och så gjorde han samma övning då, höll upp de här korten. Och först och så såg han till att den som han testade satt sist. Så först så sa de här 7 människorna rätt, det var ganska lätt att se på kortet. Mm. Och så gjorde de det några gånger och sen började de säga fel. Han håller upp de här korten och det är jättetydligt att streck nummer C till exempel är lika långt. Och plötsligt börjar skådespelarna säga, nej det är nummer A. Det är A, det är A, 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 A. Får du 7 A och så sitter du där på slutet. Vad fan säger du då?
Du menar, då var det lätt att
det är
att
ju, säga, det ser du ju. Ja. Och det Ash visade då var att det är bara 25% av oss som fortsätter att säga rätt.
Så om alla går åt ett håll så är det väldigt lätt att bara haka på.
75% av oss enligt hans studie då följer med till slut. Vi klarar inte av att säga något annat. Och det är det som är så centralt i alla såna här situationer där rädsla dominerar ett samhälle och där vissa röster får ett övertag. Mm. Oavsett om det handlar om spökraketer eller tavelförsäljare eller spioner och så vidare. Du säger det fanns en vänster som ifrågasatte det här. Mm. Men så länge den inte är majoritet så är det så att det auktoriteterna säger, det den stora massan säger, det tenderar vi att tro på, även om det kan vara hyfsat ologiskt.
Man kan också säga så här att om jag ändrar mitt uttalande lite grann och säger så att inom vänstern är hyfsat homogen i de här små partierna, att tycka någonting annat är alltså det går inte. Så att, och hade du trott på ubåtarna och var med i någon trotskistisk stalinistisk organisation så hade det inte funkat. Därför att det partiet har ju redan bestämt sig från början att det inte finns några ubåtskränkningar. Så hela den här lilla rörelsen, där finns det en homogenitet som du måste följa.
Jo, men det intressanta med det är ju att det är precis samma fenomen som styrde ubåtsidéerna. Alltså det kallas ju för konfirmeringsbias eller bekräftelsebias. Och det är det här fenomenet att vi människor tar till oss information utifrån våra befintliga idéer. Mm. Är det något som bryter mot de här egna för... Vi tenderar att inte se det. Nej, men det där, det sorterar jag bort, det tror jag inte på, det är fel. Och så det som bekräftar våra idéer, det tar vi till oss och förstärker och så. Och precis som det här du säger då, att det fanns vissa ganska smala vänsterrörelser som av princip avfärdade det här. Så var det ju så att de här militära kretsarna som som upprätthöll den här idén om att vi var inte bara utsatta för en eller annan kränkning, utan det var ju faktiskt så att man jagade ubåt i princip jämt. Mm. Och det skrevs sådana här ÖB-rapporter där man sa att det var 4-6 stora operationer om året och att det rörde sig om upp mot 18 ubåtar som var här och så under ett år. De var i sig en liten sluten krets som man kan likna vid en sekt, som var starkt övertygad och som inte heller hade någon egentlig insyn. När man har tittat på den här typen av liknande gruppidéer eller grupptänkanden så är det en väldigt viktig faktor att saknas det insyn och finns det ingen djävulens advokat utan alla tänker likadant, då kan väldigt konstiga idéer uppstå. Mm.
Men när fanns det någon i, vad ska man säga, den politiska ledningen eller så? Du tar ju upp Palme, jag tänkte som tvivlar. Du tar ju upp Palme här som, han spelar ju av naturliga skäl en viktig roll i din bok. Han mördades 1986 i slutet av det kalla kriget. Och du citerar honom vid ett tillfälle. Palme säger om påstådda ubåtskränkningar, citat: "Vi har helt enkelt blivit förda bakom ljuset, lurade." När var detta och vad menade Palme?
Ja, Palme och sossarna kom in väldigt olyckligt i det här ämnet. De har varit i opposition och de kommer tillbaka hösten 1982. Och de kommer tillbaka precis när det är en ubåtsjakt. Då är det Hårsfjärden. Och det man inte får glömma är att efter 1937 så börjar ju svenskarna tolka saker annorlunda. Det är hösten 81, 1937 går på grund. Därefter så strömmar det in rapporter från skärgården om att man har sett periskop, man har sett grodmän, man har sett konstiga vågsvall. Det bara strömmar in rapporter. Och det är ett psykologiskt fenomen som kallas för apofeni. Apofeni är människans rent allmänna tendens att se mönster i slumpmässig information. Befinner du dig i skärgården? Alla som har varit i skärgården, alla som snart ska ut i skärgården, tänk efter hur mycket det finns där på kvällen eller morgonen som kan se ut som någonting mystiskt om man bara är rädd eller tänker att det är så. Alltså det finns sjöfåglar, det finns sälar, det finns stockar som flyter, det finns bojar, det finns konstiga vågrörelser, det finns något som heter vågtåg. Alltså om en båt åkt förbi och skapat svallvågor så kan ju de fortsätta fortplanta sig i kilometer. Även om man inte ser båten kan det komma konstiga svallvågor och så vidare. Så att det som hände efter 1937, det var att svenskarna började se allt som vissa svenskar såg i skärgården, började de se som tecken på ubåtar. Och då hösten året därpå så jagade man ubåtar utanför, ja, i Stockholms södra skärgård, i Horsfjärden, mitt inne i den svenska flottans basområde. Och då hade två värnpliktiga sett en vågrörelse som de tolkade som ubåt. Och det räckte då för att det skulle bli en enorm ubåtsjakt. Mitt i detta tar mer eller mindre sossarna över igen. Och det är en väldigt infekterad fråga. Palme har velat stå för avspänning. Han har pratat om Östersjön i fredens hav. Han har pratat om en kärnvapenfri zon i Skandinavien och så vidare och så vidare. Och så händer detta. Allt han har liksom velat stå för internationellt och i Sveriges närområde havererar på något sätt. Samtidigt så inträffar ju det att man får inte upp någon ubåt. De bara jagar och jagar och de bombar och spränger och det är det ena med det tredje och det fjärde. Det kommer ju aldrig upp någon ubåt. Försvaret säger, vi har stängt in ubåten, vi har stängt in den och nu, nej, okej. Okay. Ja, vi hade stängt in den. Jaha, nej, ja, den har nog försvunnit. Och vad fanns det för bevis? Alltså det var ju så att Palme sa, vi måste ju ha bevisen här. Och då fick de den här idén att de skulle tillsätta en parlamentarisk kommission då som skulle granska bevisen. Och det var extremt olyckligt för den här parlamentariska kommissionen, där tog Carl Bildt kommandot. Carl Bildt var ung, han var nytt stjärnskott i Moderata samlingspartiet. Carl Bildt hade redan skrivit en broschyr som hette Att möta ubåtshotet, där han redan hade skrivit att ryssarna är här och de är här mycket oftare och 1937 var bara toppen på ett isberg och så vidare och så vidare. Palme ville inte ha med honom i kommissionen, men han förstod att det hade blivit för stort inrikespolitiskt krig om han sa nej. Så att Bildt kommer in, han tar över tillsammans med Sven Andersson som är en annan gammal, en sosse som en gammal försvarsminister. Och de skärmas av militären. De utför ingen granskning, utan de bara lyssnar och köper allt militärerna säger. Så deras rapport blir, det är ärligt talat ett av de största svenska statsvetenskapliga haverierna som, det är sånt totalt uppgjort den rapporten de skriver. Det finns ingen granskning, man bara har köpt och till och med förstärkt då den här väldigt dåliga bevisningen som läggs fram. Och slår fast att Sovjetunionen hade kränkt Sverige utan några bevis överhuvudtaget. Och det är detta som gör Palme helt galen. Han blir, det finns vittnesmål av både Ingvar Carlsson och Tage E. Pettersson och Anders Thunberg, den gamle försvarsministern, om hur Palme hoppar upp och ner och han kan inte sitta still. Han flyger upp och ner och han skriker och vrålar och kastar saker när han får den här rapporten i sin hand.
För att han tycker att den är så usel då, eller?
Han tycker att den är så usel och den är så illa tänkt. Och det finns ju inga bevis, utan det är bara en massa teoretiska resonemang. Det är hypotes kan man säga. Det är en rapport, den går ju ladda ner från regeringens hemsida som alla offentliga utredningar. Jag rekommenderar alla att läsa den. Den är en hypotes kan man säga. En väldigt vag hypotes. Och som sen historien har ju visat att ingenting som hypotesen byggde på visar sig stämma heller. Utan det såg man ju senare att det var bara idéer.
Men du, vad kom, om vi går in någonting på de här, det pratas ju om sälar och det var minkar och det var sillstim och alltihopa. Kan du berätta lite om det här, vad det var vissa människor som analyserade ljuden som man sa kom från sovjetiska ubåtar, vad de kom fram till?
Saken är ju den att de här människorna jag pratar med, både på Fiskeriverket eller folk som jobbat inom Försvarsmakten, de poängterar ju att det är något speciellt med ubåtar som gör att de är extra lämpligt att komma på felaktiga idéer, extra lätt hänt. Man ser dem inte. De är gjorda för att vara hemliga. Det är något mystiskt med dem. En vanlig människa kan nästan inte ens förstå hur de funkar. Men det gör också att allt som har med ubåtar att göra nästan handlar om ljud. Du spelar in ljud, hur de låter, men också för att lokalisera dem måste du använda då någon form av sonarutrustning, alltså en slags ekolod kan man säga. Du skickar ut en ljudpuls som studsar för att få en suddig ekobild av.
Mm.
Så nästan allting handlar om ljud och ljudanalys. Och det är det som gör att de här olika ljuden har varit så centrala i man säger att man hittar bevis. Och det är inte jag som säger, utan det har alltid varit marinen själv då som, när någon har pressat dem, till exempel Palmeregeringen eller senare Ingvar Carlsson, så har nästan alltid bevisen handlat om ljud. Och det är marinen själv alltid som håller fram då de här ljuden. Och först fanns det då något som hette 347-bandet. Och det är den här Horsfjärden jag pratade om, 1982. De hade ett bra bevis, sa man. Och det pratar man om från 82 och fram till 2007. I 25 år sa man att det är vårt bästa bevis överhuvudtaget på sovjetisk ubåt. Och det var 3 minuter och 47 sekunder lång inspelning från Horsfjärden då. Det var marinen själv som sa alltid, 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 det är vårt bästa bevis. Och efter 25 år häver man då hemligstämpeln, så det är alltså först 2007. Och då analyserar man om det, eller först lägger man upp det på hemsidan, på Försvarsmaktens hemsida, så att alla kan lyssna på det. Och då är det en gammal skeppare som lyssnar på det och så, herregud, det är min båt. Vad lustigt. Och så kontaktar han marinen och de spelar in ljudet från hans båt som fortfarande finns. Och de hör, ja, men det är samma ljud. Och det var då en segel, en motorseglare som hyrts av DN under Horsfjärden för att ta deras journalister som tittar på ubåtsjakten. Sen har man ett annat, det näst viktigaste ljudet kallas för typljudet. Och det spelar man in från 84 till 95. Man spränger 51 timmar av typljud. 50 tillfällen säger man är säker ubåt. 30 tillfällen är sannolik ubåt. Så att 80 ubåtskränkningar mer eller mindre. Och så säger man dessutom att har vi hört typljudet så graderar vi upp andra. Har någon sett en svart prick i en fjärd samtidigt som man hört ljudet, så graderar man upp den svarta pricken och säger att då är det också en ubåt. Så att det är omöjligt att säga, men åtskilja hundra då så kallade ubåtskränkningar kan här röras till typljudet. Och typljudet var då sillsting. Helt enkelt.
Har man kommit fram till det? Det kan man slå fast alltså?
Ja, det var sillsting. Och det tredje viktiga ljudet kallas för kavitationsljudet. Och det var då det är mer känt. Det visade sig vara minkar helt enkelt. Man trodde att det var 4 propellerblad på en väldigt tystgående farkost. Och så var det 4 små minktassar som rörde sig rytmiskt. Väldigt nära de här mikrofonerna man använde. Så att det är inte så att ofta när man pratar om den här frågan så kan folk från marinen säger, ja, men nu kommer du att avfärda minkljudet. Eller okej, ja, men det är klart minkarna var fel. Eller 347-bandet var kanske fel, men vi har så mycket annat, säger man alltid. Men det man inte får glömma är att de här 3 ljuden, minkarna, sillarna och taxibåten, det är marinen själv som har sagt att det är deras bästa bevis.
Du, om du skulle hitta, om du skulle gå utanför din bok lite och säga så här, skulle man kunna säga, vad är det bästa argumentet för att det fanns sovjetiska ubåtar i svenska vatten under kalla kriget? Finns det någonting som talar för det?
Alltså det som talar för det är ju samma enkla, djupt mänskliga idé som när spökraketerna var här. 997 observationer, ingen rök utan eld. Så många människor kan inte ha fel. Det låtsas bara mänsklig kliché är väl egentligen det bästa argumentet. När det gäller ubåtarna så var det 6367 observationer mellan 1980 och 1995 som svenskar privatpersoner eller militärer trodde var ubåtar som blev en rapport.
Så är det någonting som talar för att det fanns ubåtar i svenska vatten, så är det just de här alla rapporterna då i så fall.
Och då, men frågar man en sociologiprofessor till exempel som Robert Bartholomew som är expert på just kollektiva vanföreställningar, så vill han bara vända på det och säga att många människor ser någonting tvärtom. Kan tvärtom vara ett belägg för att det definitivt inte stämmer. Alltså när det går upp i en viss gräns, ju fler det finns, det är liksom, ju fler det blir, ju större sannolikhet är det att alla har fel. Han bara helt vänder på det. För han säger att tittar man på de här masspsykoserna, det finns till exempel en väldigt känd och studerad på Västbanken som heter Arjen Jatta-epidemin. Så var 1983. Och det var också nästan 1000 tillfällen. Och det var helt enkelt så att det var några flickor på en palestinsk skola som blev sjuka och blev illamående. Man hittade ett mystiskt gult pulver på fönsterbrädet och man trodde att det var någon form av senapsgas eller gasattack som israelerna då av någon anledning hade utsatt dem för. Detta spred sig och blev enormt och nästan 1000 palestinska barn blev så sjuka att de behövde läkarvård innan man så småningom började systematiskt gå igenom det här och undersöka det gula pulvret och man skickade det på analys. Det visade sig det bara vara helt vanlig pollen. Och det som hade hänt var att på den första skolan fanns det en gasläcka som man inte hade upptäckt. Så att de första barnen hade faktiskt blivit sjuka. Inte särskilt sjuka. Sen när man sett det gula pulvret. Och grejen var där att bara för att de var 1000 så var det inte mer rätt. Utan det är snarare, med de här masshysterierna är det snarare så att det är så många som 1000. Ja, det tyder ju på att det kan knappast vara en gasattack. För jag menar, hur skulle den gasattacken se ut? Hur skulle man kunna smuggla ut något sånt gult gaspulver till alla skolor i hela Västbanken? Alltså det är då det blir tokigt. Alltså om man tar ubåtarna, när man har 6367, det är då det är uppenbart att det är en kollektiv vanföreställning. För det där är ju faktiskt inte möjligt. Det kan inte vara hundratals ubåtar i svenska skärgårdar och ingen efterlämnar några bevis. Till slut blir det bara helt orimligt. Det är då liksom, är det så här många, det är då man ska bli rädd. Och det som nu då när man ser drönare överallt, det kommer jättemånga rapporter till Försvarsmakten om drönare. När det når en viss gräns att när det kommer flera rapporter i veckan, då inser man att nej, men det här kan faktiskt inte stämma.
Det skulle alltså vara drönare som då spionerar för ett annat lands räkning då? Eller
ja, under Aurora, den här militärövningen på Öland och Gotland. Och även, då var det jättemånga rapporter då som man såg mystiska saker i luften. Men där såg de också mystiska bilar. Man larmade till försvaret att det var en det stod i ett TT-telegram. Jag kunde läsa. Det var en ODN skrev om det här. En husbil med nummerplåtar från Östeuropa. Det använde man som argument för att det fanns spionage. Alltså, det är svårt att inte, man ska inte skratta åt det, men alltså, husbil med nummerplåtar från Östeuropa, alltså det är det här statistiska felscenet igen, det här mönsterscenet. Hade det inte pågått en övning hade ju ingen reagerat. Jag förutsätter att det är i dagsläget, jag bara höftar nu, men det måste finnas åtskilliga 100 husbilar eller skåpbilar i Sverige med nummerplåt från Östeuropa vid varje given tidpunkt, oavsett om det är övning eller inte. Utan grejen är att när man övar, då börjar folk bli misstänksamma och se sig omkring och notera saker. Och då kan vad som helst bli till en spion. I det här fallet, det är nästan tokigt att tidningarna ens skriver om det.
Om vi går tillbaka till, vi tar Sverige idag. För en tid sedan så läste jag boken Männen i Kreml av den ryska författaren Michail Syger. Han har intervjuat personer i Putins närmaste krets och det är en annorlunda bild av Ryssland än vad som förmedlas i väst. Putin uppfattar sig själv, enligt den här boken då, som skapare av fred i och med stödet till Syrien i kampen mot IS. Alltså den viktigaste kampen mot kraften mot terrorism. Men och det, boken visar också en bild av ett ganska revanschistiskt Tyskland som menar att CIA låg bakom Sovjetunionens upplösning och att det kalla kriget har gått in i ny fas. Det är dags att återupprätta Ryssland som en militär stormakt. Men tyder inte detta på att Ryssland kan vara på offensiven? Igen skulle man kunna säga, om man nu trodde på alla ubåtarna under kalla kriget. Och tyder inte det också på att svenska politiker och militärer som varnar för Ryssland kan ha rätt?
Alltså det är flera av dem jag intervjuar, som är en, till exempel generallöjtnant Johan Kiel, som ju var Sveriges högsta militär under ÖB under massa år, för inte så länge sedan. Eller då Sven Hirdman som var ambassadör i Moskva i över ett decennium. Eller Hans Blix, den gamle vapeninspektören och utrikesministern. Mm. Det de betonar är ju att man måste faktiskt försöka förstå Ryssland. Man måste försöka sätta sig in i vad har de för verklighetsuppfattning. Och vad är det som driver dem. Och just sådana här saker som Sygar tar upp i sin bok är ju det de menar att svenskar inte ser. Det de menar är att det är Ryssland som uppfattar sig som hotat. Det är Ryssland som uppfattar sig som angripet och omringat och så vidare. Medan de här krafterna som till exempel vill att vi rustar upp den svenska försvaret och sätter Patriot-missiler på Gotland. Mm, de menar ju att det är Ryssland som hotar och är offensivt och så vidare. Mm. Så att det är två bilder som krockar med varann. Att Ryssland uppfattar sig som omringat och attackerat är ju inte samma sak som att de därmed skulle vilja anfalla Sverige.
Mm.
Och det är väl det som jag försökt ta reda på i min bok egentligen. Den handlar inte om Ryssland och särskilt mycket överhuvudtaget, utan det handlar ju om den här idén att de skulle vilja anfalla just oss.
Ja, du citerar ju här en svensk politiker som heter Allan Widman, som är Liberalernas försvarspolitiska talesperson. Du citerar honom: Putin förbereder sitt folk och land för krig, varmt eller kallt, säger han.
Ja, och det är ju den frågan, det jag försökte prata med honom och jag intervjuade honom om, vad bygger du det på?
Mm.
Varför skulle det ha med Sverige att göra? Vad skulle Ryssland ha för idé om att anfalla Sverige? Eller vad skulle de tjäna på det?
Mm.
Då har han ju inget riktigt svar på det, utan... Och det är nästan ingen som har något svar på det, utan svaret är alltid att nej, de kanske inte vill anfalla oss och... Men de kanske vill anfalla Baltikum.
Mm.
Och om de skulle vilja anfalla Baltikum så skulle de kanske då av olika militärstrategiska skäl kunna ta Gotland först för att skydda sin operation mot Baltikum. Det är den bilden som politikerna har accepterat och som svenska försvarsjournalister har accepterat. Och det är den nu rådande hotbilden är sån. Den accepterade svenska hotbilden, den är att vi måste försvara oss för att ryssarna kan vilja anfalla Baltikum. Och den menar ju då de jag pratar med är väldigt långsökt den också.
Mm.
Varför skulle Ryssland anfalla NATO? Alla tre baltländerna är ändå NATO-medlemmar idag.
Mm.
De skulle inte ha någon chans att vinna mot NATO, och de skulle inte ha något att vinna ens om de lyckades ta de här baltstaterna. Så att det är väldigt långsökt i det. Och då har vi återigen den här Ockhams rakkniv. De som har satt upp den här långa tankekedjan som leder fram till att vi måste försvara Gotland till exempel.
Mm. Mm.
Det är väldigt många led fram till den slutsatsen. Första ledet är att ja, Ryssland ska vilja ta Baltikum.
Mm.
Det andra ledet är NATO ska flyga över just Sverige för sitt motanfall. Och de ska använda just flygplan och inte kryssningsmissiler. Det tredje ledet är då att ja, men du vet, det blir så många led. Det är en kedja med 6-7 olika saker som måste inträffa för att det ska vara sant. Och det man glömmer med sina sannolikhetsberäkningar är att de plussas liksom inte ihop, utan de blir igång. Alltså det sjunker, det blir snabbt väldigt låg sannolikhet.
Mm.
Och de jag pratar med som Johan Kiel då, generallöjtnanten, han säger ja, men det räcker ju med att titta på hypotesen. Mm. Varför skulle de anfalla baltstaterna? Om du inte ens kan besvara den frågan, då är ju resten av resonemanget, det kan vara hur logiskt det vill, men det är irrelevant.
Du skriver också i din bok att det är meningslöst att gå i clinch med de militärer som fortfarande tror på omfattande intrång av främmande ubåtar och konstiga tavelförsäljare. Och sen du här skriver citat: de är inte intresserade av sakliga argument. Varför skulle de här, som jag kan tänka mig, ganska rationella människorna inte vara det?
Därför att det är framförallt övertygelsen som driver de här människorna. Det är övertygelsen och tron, och den övertygelsen har de behållit oavsett vad som har hänt. Du har några ledande människor. En heter Emil Svensson och en heter Nils-Ove Jansson till exempel. Men det finns några ledande militärer som har alltid haft den här tron. Eller vår förre ÖB Bengt Gustafsson. Och det har inte spelat någon roll. Alltså, de sa allihop att 347-bandet var det bästa beviset de hade.
Mm.
Så försvinner det. Då säger de att det är något annat band som är det bästa de har. Och så försvinner det. Och det är något fotografi som är det bästa de har. Du vet, det spelar ingen roll vad som händer. För att de anpassar sig alltid efter rådande omständigheter. Och hittar något nytt bara. Indicium eller belägg. Och läser man förre ÖB:n Bengt Gustafsson. När han skriver debattartiklar. Och som jag har gjort. Jag har läst hans debattartiklar från 80-talet och fram till nu. Så är det liksom... De ändrar sig hela tiden. Argumenten ändras hela tiden. Men hans övertygelse ändras aldrig överhuvudtaget. Och när han skrev en debattartikel då 2014 under en ubåtsjakt som var här i Karlholmsfjärden i oktober. Så skrev han då en debattartikel som gick ut på därför är, vet vi att ryssarna var här under kalla kriget. Och därför är de säkert här nu med. Då ser man hur han har kastat bort alla gamla argument. Men han hittar alltid nya. Och vissa av de nya argumenten är... Jag vill inte vara elak, men de är faktiskt riktigt, riktigt knasiga. Han skrev, bland annat så skrev, refererade han till ett dagboksutdrag ur hans föregångare då, tidigare ÖB:n. Den tidigare ÖB:n hade skrivit om en släkting som i sin tur hade träffat en kompis, som i sin tur hade en kollega, som i sin tur och så vidare. Alltså han skrev en anekdot där källan låg 6 led bort.
Mm.
Där någon då hade träffat någon som sagt att han har varit i svenska vatten på en sovjetisk ubåt. Och han, på fullaste allvar i en debattartikel i Expressen var det här, så skrev han som en dagboksanekdot där källan var 6 led bort. Och jag tyckte det var så lustigt, för du känner säkert till den här 6 degrees of separation. Alltså den här teorin om att alla människor på jorden är 6 handslag bort. Den har ju visat sig hålla mer eller mindre. Så att det här var alltså en källa som var så långt bort som du kan komma på jorden. Det är svårt att komma längre än 6 led bort, ens i teorin.
Det tänkte vi skulle prata lite innan vi avrundar med att om hur du jobbade med boken. Vad var det som triggade dig att skriva just den här boken från början?
Alltså det som triggade mig var den här ubåtsjakten 2014. För att... Då hade jag precis lagt allt med kvickfallet bakom mig och kunde koncentrera mig på mitt jobb som redaktör igen på tidningen Filter. Och dessutom försöka tänka lite nya idéer och hjärnan hade börjat funka, var så stressad så länge. Och då började vi jaga ubåtarna då, igen.
Mm.
Och det var så tydligt att... Vad hade man för bevis? Vad ställde man för frågor på de här presskonferenserna? Vad gjorde medierna? Alltså det var ju precis som när jag var liten. Och det var precis som var fallet då när kvickåklagarna hade lagt fram sina så kallade bevis. Inga motfrågor, ingen kritik, ingen källkritik. Ingen ifrågasätter auktoriteterna. Utan det enda medierna gör är hyra båtar, man hyr helikoptrar, man ger sig ut på fjärden, man filmar live, man sänder... Och bara rusa på som
en... våldsam, alltså det är en väldigt stark kritik mot den svenska journalistkåren.
Ja, ja, absolut. Det är våldsam kritik. Jag tyckte jag såg, det här är inte sunt. Och väldigt snabbt började de här väldigt långsökta hypoteserna också tas på fullaste allvar. Man såg en oljetanker som låg ute på internationellt vatten utanför Stockholm. Plötsligt så skrev svenska tidningar, ja, oljetanker, ja men det vet vi, det kan vara minubåtsbas. Det fanns inga belägg överhuvudtaget för det, men man skrev det ändå på fullaste allvar. Ett ryskt fartyg började lämna, som heter professor Logachev, en forskningsbåt, lämna Sankt Petersburg och började sträva ut. Och då säger man, hopp, nu kommer en rysk båt här som kan bärga sjunkna ubåtar. Den åker i riktning mot Stockholm, det är bara att du måste åka i riktning mot Stockholm om du lämnar Sankt Petersburg. Farleden har den riktningen innan du når en viss punkt och stävar av åt en annat håll. Och det gjorde de ju sen, det skulle till Las Palmas. Och du hade det här mönsterscenet helt enkelt. Allt som hände var plötsligt mystiskt och talade för ubåtar. det riktigt absurda var ju när det var löpsedlar om att Säpo jagar mystisk dykare på en ö, jag tror det var Ornö. Och sen så trädde den mannen fram då, man har sett någon som man trodde var en dykare, det kunde vara en grodman som hade lämnat ubåten. Då trädde han fram i TV4 på kvällen och är fiskare, det är en man som heter Ove faktiskt, som sa, det är mig ni jagar, jag var ute och fiskade och jag känner igen mig på bilden och sådär. Så att det var något riktigt konstigt som pågick som jag tyckte mig känna igen helt enkelt. Och det gjorde att jag blev väldigt fascinerad av hela det här ämnet. Och tänkte att ubåtarna kan jag rätt bra, men de här andra grejerna kan jag inte så bra. Så jag fick verkligen gräva ner mig i tavelförsäljarna och de här lastbilspionerna och spökraketerna. Och ägnade. Så jag har hållit på med det här sedan oktober 14 mer eller mindre. Jag har haft det som min hobby.
Och nu har det blivit en riktig tjock bok här för alla som... Jag vill bara, sista frågan här till dig. Ja. Vilka vill du ska läsa den här boken? Vilka skulle du... Om nu inte militärerna kommer att lyssna på dig, om de inte har lyssnat på argument innan, så kanske de inte läser din bok. Men vilka vill du nå fram till med boken?
Så ja, egentligen, det är lite synd att det råkade bli att det var den här ubåtsjakten som råkade inträffa när jag började få plats i huvudet igen. För att det hade kunnat vara något annat. Jag vill egentligen att alla... Alltså för det som är synd är att det är ubåtar är att man tror att det är något militärt. Och att bara de som är intresserade av militära ting och försvaret ska läsa den. Det tycker jag är synd, för jag är själv inte det minsta intresserad faktiskt av militära saker eller försvarsmakten. Det som jag tycker är kul, det är just psykologin och sociologin. Hur vi människor fungerar och hur vi skapar våra idéer och hur vi bygger våra argument och... Vad som får oss att tro på en sak och inte en annan. Så egentligen vill jag att alla som är intresserade av social gemenskap ska läsa boken.
Och det är ju alla.
Ja, precis.
Jättebra. Tack Mattias Göransson för att du kom till Utvika böcker.
Tack så mycket.
Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln. Är du sugen på en ny thriller när vintermörkret sänker sig över landet? Då ska du läsa den engelska författaren Sharon Bolton som har skrivit en suggestiv och otäck historia om en kvinna som blir vittne till ett mord. Kvinnan har sett mördarens ansikte och mördaren har sett hennes. Mördaren kommer att jaga vittnet tills hon tystnar för alltid. Boken heter Dödsdömd och utspelar sig i norra England. Det är som alltid när det gäller Sharon Bolton. Hon skriver bra och har ett psykologiskt djup i varje karaktär som gör att alla personer träder fram ur skuggorna. När jag var liten läste jag serietidningen Lilla Fridolf. Och Lilla Fridolf är ju en man som bäst kan beskrivas som en toffelhjälte, styrd av en bastant och kontrollerande fru. Nu har en bok kommit med Lilla Fridolf-serier, men inte från den tid då jag läste tidningen, utan från åren 1958 till 1970. De åren som författarna till Lilla Fridolf, Rune Moberg och Torsten Bjarre, gjorde sina bästa serier om mannen som bara önskar sig en smula husfrid. Boken är utgiven av Olsson förlag, startat av SVT:s mångåriga filmrecensent Göran Evedal och Johan Andreasson. Förlagets målsättning är att ge ut, citat, svåråtkomlig och konstnärligt värdefull populärkultur, slutcitat. Det Olsson förlag gör med denna Lilla Fridolf-bibel på nästan 400 sidor är inget annat än en stor kulturgärning. Lycka er alla som växte upp med lilla tjocka mannen och hans hustru Selma, som älskar dyra pälsar och som ibland hytter mot sin man med brödkaveln i handen. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln är Dödsdömd av Sharon Bolton, Modernista förlag, och Lilla Fridolf, alla årsalbum 1958 till 1970 av Rune Moberg och Torsten Bjarre, Olsson förlag.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.